Andreas.
Hallå Oskar.
Vi har lite bordsamtal idag. Det är nog inget tema idag. Blir lite olika grejer. Men det har delats ut Nobelpris i litteratur. Till Jon Fosse.
Ja.
Österrikaren Jon Fosse.
Varför säger du så, Oskar?
Därför han bor i Österrike. Är man inte österrikare då?
Nej.
Det är man inte?
Nej.
Okej, för de sa att hon Ann Hill som vann Nobelpriset i fysik. Då satt damerna på Sveriges Radio och kallade och sa att en svensk kvinna har vunnit Nobelpris.
Hon är väl fransk-svensk, eller? Är hon gift med en svensk man?
Ja, hon kommer från Paris. Hon är ju fransyska.
Ja, ja, liksom. Ja.
Och John Fosse är ju norrman. Liksom. Mm. Ja.
Men har du kollat upp henne? Liksom?
Jag kollade upp henne. Hon fick ett jobb på Lunds universitet typ 96.
Mm.
Det är inte så att hon...
Kan hon svenska?
Jag vet inte. Det
spelar... Var gift med en man? Svensk.
Det har jag inte kollat upp, men man blir ju inte, du blir inte fransk-svensk.
Mm.
Liksom.
Men du känner till att i alla fall när det kommer till Fosse så där, vissa framgångsrika människor, de kan ju bo i flera olika länder.
Så ja, där. Precis. Så men Jon Fosse är ju fan inte österrikare, eller?
Nej, det är han inte. Nej. Men han bor ju i Norge.
Österrike?
Nej.
Han har hus i Norge också, jag vet.
Ja.
Men han bor med sin fru i Österrike. Mellan Wien, okay. Mellan Wien och Bratislava.
Mm.
Nära den
han är inte norsk egentligen,
slovenska gränsen. Nej, jag försöker göra mig rolig över hur dumma i huvudet de är på Sveriges Radio. Var jag inte tydlig nog?
Nej,
är
jag så tråkig? Jag förstår inte varför du blir så arg. Över
därför att folk blir inte... Om jag flyttar till Rom blir inte jag italienare. Liksom. De måste lägga, det är så jävla idiotisk idé.
Mm.
Det är så dumt. Jon Fosse blir inte österrikare om han bor i...
Mm.
Det är bara en... Det är en de håller på med knäppa tankar. Liksom, tror jag. Ja, det var det jag ville säga. Nu har fått ur med detta.
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja.
Har han skrivit någon bok eller någonting? Eller?
Jag har skrivit massa böcker.
Mm.
Jag har lite... Det här är lite roligt först. DN beskrev vad en tysk tidning sa. När man ger det här priset till... nu får jag rikta min mic här. När man ger det här priset till olika författare så har man ju en motivering. Mm. Och den här gången var det för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara.
Mm.
Mm. Och så, men tydligen så har Frankfurter Allgemeine Zeitung hånat den motiveringen. De skriver att om man inte visste att Svenska Akademien är helt oemottaglig för ironi så vore man tvungen att betrakta motiveringen för utdelningen av årets Nobelpris i litteratur till Fosse som just detta, ironisk. Och en floskel från den estetiska legitimeringens nedersta skrivbordslåda.
Ja.
Så de tyckte att... Ja, de tycker att det är floskler.
Ja, men det håller jag med om. Men å andra sidan, jag har inte läst Fosse, men jag har hört folk prata om det. Och många beskriver just Fosses texter som liksom svåra att ta på.
Mm.
Det är sån jazzsång, sa någon.
Mm-hmm.
Att det är liksom bara bubbla på. Det är väldigt så.
Mm. Mm.
Men den blir ju väldigt floskelartad. Liksom.
Alltså motivation.
Motiveringen. Men då, så jag håller ju med om det. Men liksom, vad sa du nu? Ger språk åt det osägbara? Eller
ger röst åt det osägbara.
Ja, det är ju så tuntigt.
Mm.
Men det är ju en kommittéhäst. Liksom.
Ja, det är en kommitté.
Vad är de, 18 personer eller någonting? Liksom.
Sen har väl kanske inte alla 18 suttit och skrivit den här motiveringen, men de måste ju fila tillsammans på det här. Vad ska vi skriva? Det måste gå hem och det liksom ska vara någonting som... Det här kommer ju stå i annalerna, eller vad det kallas.
Annalerna
för evigt. Nej, men det är jättesvårt.
Ja. Men vad skulle du säga? Vad skulle du skriva då?
Oj, det är svårt. Det var ju 20 år sedan.
Orättvis fråga.
Nej, men det var 20 år sedan jag läste Fosse.
Mm.
nu kommer jag inte ens ihåg vad den boken hette, men han är ju jävligt svår.
Ja.
Det är liksom så här någon gubbe på en soffa som är en timme på, kanske på teater, och som talar för sig själv i väldigt kryptiska korta meningar och lite Beckett, fast det är nästan mörkare då, va.
Mm.
Och så kanske han går självmord på slutet och sådär. Så det är lite den stilen. Tente listade lite vad man borde, intressanta fakta om Nobelpristagarna. Så han är ju förhållandevis ung, född 1959 då i hamnstaden Haugesund.
Ja.
Jag har skrivit ett 70-tal böcker, och det är liksom i nästan väldigt många olika genrer.
Ja.
Lyrikkritik, låttexter, barnböcker, dramatik, romaner.
Mm.
Så han är super produktiv verkligen. Och du, som sagt, han bor ju i Norge ibland då, när han inte bor med sin fru, antar jag.
Ja.
Så bor han i ett slags hus i Oslo som heter Grotten.
Jaha.
Och det är liksom en sån här hedershus som den norska staten har, där de inhyser då de stora, eller en välförtjänt konstnär. Och så liksom, det är väldigt fint då. Det är som att bo på, som får bo i ett litet palats, antar jag. Eller jag vet inte hur huset är. Det
Grotten.
Kanske är bara Grotten, det kanske bara är lite sån här nästan en tysk liten stuga på ett berg eller någonting.
Ja,
eller den ligger ju i Oslo, men den kanske är lite skitigt. Mm. Så här. Jag har ju ingen aning, men jag misstänker att det är lite som ett privat palats.
Jag hoppas det.
Man hoppas
det.
Det
hade varit coolt. Han kom ju från norska, det heter ju, de kallar det för typ västlandet liksom.
Mm.
Men de det går inte att höra vad de säger.
Okay.
Och det går ju inte att förstå vad Jon Fosse i en intervju.
Vad han säger?
Du behöver ju en översättare.
Det är så.
Det går ju inte att förstå. Du förstår vissa ord, men det är väldigt så här.
Det är inte Oslo-dialekt.
Nej, och han har också skrivit sina böcker på, nu säger jag säkert fel, bokmål.
Eller så har han skrivit dem på nynorsk.
Ja, nynorsk. Vad är minoritetsspråket?
Nynorska.
Ja, då är det han har skrivit dem på. Så då är det ju också, det kanske är lättare i text, men liksom hans sätt att tala på är ju nästan ogenomträngligt, skulle jag säga. Jag hörde honom på radio.
Mm, mm.
Och det är, så om det är enkelt så kan du förstå.
Mm.
Så här, tack och jag är glad för det här och så liksom.
Mm.
Där är du med. Men om han börjar prata om någonting, då är du ju rökt liksom.
Shit.
Ja. Så jag vet inte vad det hade med det att göra. Men,
Mikaela Blomqvist, vår bekante, har ju intervjuat honom för något år sedan, eller ett par år sedan. Då börjar man undra om hon förstod.
Om hon kanske spelar in det och så får man lyssna flera gånger.
Ja, precis. Ja.
För det är inte lätt alltså.
Nej.
Det är den här riktigt, riktigt svåra norskan att förstå är det ju han pratar.
Ja. Och då är det som riktigt svår danska.
Men däremot, så är det ju med danska också. Du kan ju läsa, det är inga problem att läsa danska, inte jag. Och så är det nog med nynorsk också, skulle jag kunna tänka mig. Det är inget konstigt att läsa det liksom.
Mm.
Vissa ord.
Knausgård skriver på nynorsk.
Ingen aning.
Nej, inte jag.
Aldrig läst.
Annat, just det, han har konverterade 2013 till den katolska kyrkan.
Ja, oh, okej.
Okay. Mm. Han är en väldigt religiös man.
Ja. Uh-huh.
Tente skriver här att han har också sagt att kristendomen med alla sina paradoxer och absurditeter påminner om konsten och skrivandet. Det är lika svårt att argumentera på ett begripligt sätt för att tron är sann som det är att argumentera för att en dikt är sann eller begriplig.
Mm, det var väl bra sätt.
Bra tankar.
Jag hörde från en gemensam vän att religionshistoriker och de som håller på med sånt, om man ställer dem mot väggen och de måste säga, men så här, vad är riktigt bra i de religiösa skrifterna, så väljer de Bergspredikan.
De gör det.
Ja. Mm. Har jag hört.
Mm.
Men jag vet inte. Men okej.
Okay, som det är i Matteusevangeliet.
Ja. Men okej, okay, ja. Men han slutade supa också.
Ja, just det. Han, ja. Han menar ju att han nästan gjorde det på grund... Eller han blev med... Vad säger man? Gick med i katolicismen eller i katolska kyrkan.
Ja.
För att han verkligen behövde... behövde sluta supa helt enkelt. Och att det hjälpte honom.
Men jag skulle vilja ha... Jag kan inte så mycket om Fosse. Så det känns bara konstigt att prata om Fosse. Mm. Jag vill prata mer om det här... metasamtalet om vilka det är som får priser och så vidare.
Mm.
Och jag, när de gav priset till honom och jag har liksom lite halvkoll på Fosse, då känns det som att det här var ju ett väldigt konservativt beslut av akademin.
Okonventionellt.
Ja.
Mm.
Typ han är mer framgångsrik utomlands än ja, men typ någon annan här i Norden.
Mm.
Han, Norén till exempel.
Han är ju världens mest kända levande dramatiker.
Ja, tydligen. Precis. Ja.
Spelar på tusentals scener då. Ja. Eller tusentals gånger i alla fall.
Mm.
Och han beskrev också, apropå hans alkoholism och sådär, att han åkte ju på olika premiärer runt om i hela... Kuskade runt som ett djur liksom.
Ja.
Så det blev ju mycket... ensamhet på hotellrum eller något liknande, ja, misstänker jag. Och då är det ju lätt att sitta där med de små flaskorna i vad heter den lilla baren?
Minibars alkoholist.
Ja,
det är nästan
precis.
Det finaste man kan vara.
Ja.
Då behöver man en slovensk fru och lite katolicism för att bota den typen av alkoholism. Men kräver... Ja.
Vad tror du... eller jag... Kanske fel... person och fråga, men snarare det här, jag tror ibland är det ju så att folk springer häcken av sig för att köpa böcker av en Nobelpristagare.
Mm.
Men den här gången jag misstänker att det kan bli lite svårt alltså, så att bokhandeln, de är nog inte så jävla, jag tror inte de skrek av glädje, ibland tror jag att de gör det, för då kommer
det är ingen business.
Nej, det är ingen business, så det är, business när det gäller Nobelpris, det kan ju handla om hundratals miljoner liksom.
Ja. Men vadå, sprang många och köpte Gunsnarak?
Gunsnarak?
Ja.
Jag gjorde ju definitivt inte det.
Nej, inte jag.
Ingen som jag har talat med tyckte att det här var intressant.
Nej, precis.
Almoradi eller Almrhak?
Gunsnarak.
Gunsnarak.
Men jag hörde ju på hans, de gjorde radioteater av någonting han hade skrivit.
Mm.
Som jag lyssnade på. Jag kan härma ungefär hur det var.
Mm.
Min far gick alltid upp tidigt för att ge vatten åt kamelerna. Och då tittade jag på de andra handelsmännen som hade smycken och... Ja, du vet.
Mm.
Där. Du fattar vad jag menar. Mm. Det är en känsla... Mm. Jag härmar ju det dåligt. Mm. Men där är det liksom. Mm.
Boring.
Boring, etno-bullshit. Liksom.
Mm.
Typ. Så jag vet inte. Det kanske går hem hos kärringarna. Jag vet
Nej,
inte.
Jag tror faktiskt inte det.
Gunsnarak. Ja. Heter han ens Gunsnarak? Ja, jag vet inte.
Inte jag.
Nej. Men okej, okay. Och här, i det här fallet då så är han för svår helt enkelt.
Ja.
Att man orkar inte ta sig igenom hans, vad det nu heter, septiologi och så vidare. Okej.
Okay. Nej, jag misstänker att han är för tung helt enkelt. Mm. Lite som att ge Norén Nobelpriset också. Liksom. Men det hade ju också varit... kanske lite väl tungt.
Men jag gillar det, det är elitistiskt. Det är bra.
Mm.
Det är liksom...
Nej, men jag är inte helt missnöjd med den här pristagaren.
Men tänk om de laddar upp med det här, att de tänker att nu ger vi priset till Fosse, då kan ingen klaga på oss. För nästa år, då ska vi ge det till Cotton Eye Joe. Eller liksom, är du med? Att de laddar upp, för de har något i pipen som är så riktigt, jag vet.
Nej, nu kommer de köra på en annan kvinna, så nästa år blir det ju en kvinna naturligtvis.
Ja, men typ att de ska ge Nobelpriset i litteratur, ska gå till Talking Heads. Är du med?
Nej, men det tror jag att det har de nog.
Patti Smith.
Ja,
någon precis. Sån bullshit-grej liksom.
Men tror du verkligen att...
Så laddar de upp med så här konservativa grejer.
Jag tror de laddar upp med liksom så här...
Det är en paranoid tanke, hör jag nu på en gång när jag lyssnar på mig själv.
Ja, jag tror de snarare laddar upp och kompenserar och liksom att för den här... Handke. Mm. Vad nu heter det förnamn. Han var ju så jävla kontroversiell.
Ja, just det.
Men då ville de nog pissa lite på DN och sådär också. Nej, men nu, då, DN ska inte bestämma vilka vi, vad vi håller på med. Så då tar vi Handke. Han, den här,
men var Åsa Wikfors
hon var då? Inte med då.
Nej. För jag har en fantasi som är, det här är ju en ren lugn såklart, men det är att Åsa Wikfors sitter varje år och så är det någon som bara, det kanske är dags för Michel Welbeck. Mm. Och så då sitter Åsa Wikfors och så fräser hon, den hemske kan! Och så händer detta varje år. Så här, ja men vad tror ni om Welbeck i år? Den hemske kan! Så är det en sån grej.
Jag kan tänka mig att det är någon motsvarighet ändå. Ja. Skulle kunna, men tror du att han ens finns med på den här korta listan eller långa listan? De har ju en längre lista och det kanske är 10 författare. Och så har de en kort lista så är det kanske 5 till slut.
Jag tror att han garanterat är med på den långa listan.
Tror du? Ja. Han är ju med i Beat Betsson och... Ge 15 gånger pengarna nu senast då.
Ja. Och det är bra. 15 gånger pengarna är låga odds.
Okay.
De författarna som ligger i toppen, vilket Jon Fosse var, då är det typ 5 gånger pengarna.
5 gånger pengarna.
Ja. Och sen så är det några som ligger på så här 12 och 15 gånger pengarna. Och sen så är det folk som ligger på...
50 gånger pengarna.
Exakt.
Stephen King.
Stephen King, då är...
40 eller någonting, va?
Ja, 50 gånger pengarna. Men Stephen King är ju helt omöjligt.
Ja, det kommer ju inte ske.
Nej, han har ju inte...
Men jag tror fan att Welbeck är jävligt omöjlig också på grund av att han är så kontroversiell. Då får man ju så här, det är ju liksom som att bränna en koran, liksom akademin tar en koran och börjar bränna.
För nej.
Nej.
Welbeck, han flyger under radarn. Att Welbeck, han tillhör en fransk elittradition där liksom vissa av de här franska lärda, de får sitta och säga vad som helst, de flyger under radarn, de jämförs inte på samma sätt.
Så kanske Charlie Hebdo tänkte också liksom att men vi tillhör den franska traditionen av yttrandefrihet och tills det kommer någon med en kalashnikov, så det är ju liksom...
Men tror du att Svenska Akademin eller Sverige hade riskerat terrorattentat om Michel Welbeck vann Nobelpriset? Det tror inte jag.
Tror du det? Ja.
Det tror inte jag. Det tror jag absolut inte jag.
Jag är inte helt säker, men det är liksom inte omöjligt. För man kommer ju inte se det. De flesta vissa delar av världen kommer ju inte se det som ett skönlitterärt pris. De kanske inte har en tradition av skönlitteratur överhuvudtaget, utan man ser det bara som en attack. Nu har svenskarna gjort det här.
Men Welbeck är ju inte känd som någon slags antimuslim. Liksom.
Jo, men det är han ju.
Nej, det är han
jo,
inte.
Då börjar du ljuga nu.
Nej, jag ljuger inte, men jag skulle säga att han är känd som en kritiker av många olika saker. Han är känd som en kritiker av det moderna samhället och han är känd som en kritiker av många grejer. Och bland dem så har han också varit kritisk mot islam. Mm. Men det är inte som Salman Rushdie.
Nej.
Det är inte så att, för Salman Rushdie är ju, där är ju kärnan nästan då. Den här storyn om hur han får en fatwa mot sig och så vidare. Och där är ju inte Welbeck. Nej. Welbeck har ju inte dygnet runt bevakning. Eller?
Jo, efter Charlie Hebdo hade han nog det.
Ja, men inte generellt.
Nej, jag köper
inte riktigt den här. Jag vill tona ner det här. Liksom.
Jag menar inte att Welbeck hatar islam så jävla mycket. Men att han i alla fall... Eller han är... Jag är inte helt säker.
Nej, men till exempel hans senaste böcker som vi har gått igenom, där har ju inte det varit något särskilt stort tema överhuvudtaget med islam, eller?
Mm, han skrev ju, den sista boken var väl Serotonin, va?
Var det inte Förinta?
Jo, det var Förinta. Ja. Den handlade ju faktiskt inte alls om religion.
Och Serotonin gjorde väl inte heller det?
Nej. Den innan dess var ju Underkastelse. Och där tar ju islam över Paris.
Okej.
Men det så, jag vet inte.
Jag vet inte heller.
Det var ju inte en slags utopi han beskriver.
Nej, okej. Okay. Mm. Jag förstår din invändning.
Och hans poäng var ju att fransmännen, de tycker så jävla illa om Front National. Mm. Att de kommer låta den här superkonservativa muslimska grupperingen, de väljer hellre det än Front National och nationalism.
Ja, men det har ju fransmännen också gjort i val efter det. Mm. Liksom. Man väljer ju Macron som är en open border person. Så det stämmer ju. Det är bara ett konstaterande. Mm. Men okej, okay, men och jag förstår din poäng.
Det är klart de tänker så. Vad skulle hända om vi valde Michel Houellebecq?
Och men så det gör man fruktansvärt. Så du säger att till exempel så att om en författare kritiserar islam så kan inte han vinna Nobelpriset. Det är ju det du säger.
Mm. Ja, kanske.
Ja, det är ju fruktansvärt. Vad synd. Vad tråkigt att det har blivit så.
Varför har inte Rushdie fått det?
Jag vet inte om han har han varit så bra. Är han så bra? Är djävulsverserna så
nej,
bra?
Jag orkar faktiskt inte läsa
nej,
den.
Jag vet inte om han är så bra. Men han har fått väldigt mycket uppmärksamhet på grund av den här konflikten. Men jag vet inte om han är så bra som författare. Mm. Jag vågar inte svara på det. Jag har inte läst Rushdie så jag kan inte säga det. Men okej.
Okay. Jag misstänker att han inte är så bra. Mm.
Men jag vill prata om en annan sak också. Det är liksom att har så här identitetspolitik och den typen av grejer, har det ätit sig in i akademin? Är det så? För de diskussioner om hur många böcker, hur många pris har vi gett nu, hur många pris har vi gett till det här folket, hur många pris har vi gett till det här folket, hur många pris har gått i Mellanöstern? Förs det sådana här samtal? Försöker de identitetspolitiskt jämka prisen över världen?
De liksom. håller ju det här hemligt eftersom alla de där diskussionerna är hemliga. Däremot har de ju ett krav på sig från omvärlden och media att ungefär ha den typen av resonemang. Nu har ni gett män en massa priser i 100 år. När kommer kvinnorna? Och det var ju Björn Wimans första yttrande i DN var ju att nej, det var ju synd att de missade chansen. Jag gillar ju Fosse då. Men det var ju synd att de missade chansen att bli historiska. Mm. Det vill säga, jag menar, då kunde de ha valt en kvinna igen nu då. Jag kommer inte ihåg vem den förra kvinnan. Mm. Vilken var det förra?
Hon heter typ Anlibu. Anlidu.
Nej, Annie Arnaud.
Ja,
just det.
Så.
Där tror jag att det smällde till ordentligt i kassakistorna hos bokförlagen och sådär. För hon har nog kunnat sälja jävligt bra.
Men okej. Okay.
Apropå det.
Två olika argument. Mm. Men det ena är då liksom, det finns ekonomiska incitament. Men det verkar ju uppenbarligen akademin
inte bryr sig så mycket om. Nej, det tänker ut.
Men liksom om de sitter och räknar då att ja, men nu är det så här många pris till kvinna, så här många. Nu är det, då är det ju, då, ja, det är väldigt oroväckande om det skulle vara så.
Ja, men det är därför, har inte de senaste priserna, de senaste åren sen typ sen MeToo-skandalen i akademin, har det inte varit varannan man, varannan kvinna?
Ja, du, jag kan inte svara på det.
Men jag tror det, jag misstänker det. Så det kan jag tänka mig att de faktiskt kommer fullfölja en sån sak för att kompensera då, för de förväntas göra det och dessutom sitter en massa kvinnor i akademin som tycker att det är rättvist och jag kan förstå det argumentet. Men däremot så tror jag inte, eller jag hoppas inte att de tänker att vi måste täcka in, nu är det ju 3 vita personer som har fått priset och vi måste hitta någon, för det blir ju... Det blir jävligt skevt.
Det hade ju varit fruktansvärt osmakligt om de sitter och pratar om författares hudfärger och ursprung.
Men det kan man ju göra. Det kan man ju göra också utan att tala om det, om du förstår vad jag menar. Att det liksom är någonting som de... man nämner inte att det liksom, men nu måste vi ändå ha en icke-vänsterländsk person. Ja. Jag menar, man behöver inte säga det, utan det här är någonting då som blir per automatik, att de ungefär underförstått och att de ger dem signaler och nej, Horras, vi vill inte ge den här amerikanen nu det här.
Åsa, finns det någon som har skrivit något bra, Åsa, om man vallar djur med horn? till exempel. Och det är kallt. Om man vallar djur med horn och det är kallt, massa djur. Finns det någon som har skrivit någonting sånt? Det är kodspråk, va?
Men en gruva upplevelse. Jag bara låg ner i en gruva med metaller och ja. I en djupt i gruvan och diamanter kanske.
Ja,
diamant.
Ja, men vad som helst.
Ja, vad som helst. Ja. Men gärna gruva ja. Och fattigdom och diamant.
Där man tar skada av kemikalierna i gruvan. Ja, nej, ja, men det kan ligga någonting i det faktiskt.
Jag tror, om den här typen av...
ett folk som bor i en öken. Vilket folk som helst.
Det spelar ju ingen roll att det är en öken, för det är ju egentligen det är en metafor. Det är ju en mental öken, det är en andlig öken, va?
Karri Mark. Ja. Ja, men det hade varit att vara en fluga på väggen.
Ja, men det är nog så, det är nog så. Om de nu håller på så antar jag att det är så inte omedelbart att man säger nu ska vi ha den här etniciteten. Mm. Men det är klart, de inte ger priset 5 år i rad till fransmän eller till 10 år i rad till... Sydafrika till exempel, utan det blir ju de vill ju sprida graserna naturligtvis.
Ja, men det,
och det är ju ganska logiskt att man gör det per automatik om man liksom
om vi hela tiden ger till det vi tycker är bäst och typ de flesta i akademin läser franska och tyska författare.
Mm.
Då blir det ju Då verkar det mer korrupt än vad det är. Okej, okay. Ja, men det kan jag förstå. Då kan man kompensera lite för det. Men jag tror faktiskt inte man ska göra det egentligen. Fan. Det är liksom, det skiljer ju sig i världen också. Man har ju inte samma litterära tradition eller intresse.
Nej, precis. Jag menar, världslitteratur och det begreppet, det har ju till och med Horace Engdahl beskrivit, att det är ju liksom det är ett västerländskt koncept.
Precis.
Och liksom en viss typ av litterär kvalitet, och så är det ju västerländska idéer hur man skriver på ett visst sätt liksom. Så det är liksom, det finns inte överallt i hela världen.
Nej, jag hörde att bokexporten från Mellanöstern, när man översätter böcker från Mellanöstern till andra språk i världen, är nästan obefintlig.
Mm.
Och det beror ju på att det skrivs inte så mycket där. Det är liksom ingen... Vi kanske inte hade haft den här podden om vi var saudier. Ja, men liksom, det är ju olika...
Ja, vi hade ju kanske talat om skönlitteratur hade vi inte talat om.
Vi hade pratat om att vi har örnar som vi har. Vi håller på med örnar.
Falkar och sånt.
Ja, och falkar och örnar. Och fullblodshästar.
Kanske inte att frakta. Om.
Nej, det är väl mäktigt.
Men det
är
inte... Men det hade inte handlat om... akademin och hur de tänker och hur de resonerar kanske på det här sättet.
Men jag tänker, så är det nog. Jag vill skita lite på Japan. Jag passar på när vi har ett sånt här avsnitt om världen. Jag vill skita lite på Japan, för jag tänkte när vi pratade med Ludwig Köhler så tog han upp ett exempel på en bok där man inte har en riktig psykologi om en person som trodde att han var en papplåda eller någonting.
Mm-hmm.
Och där kan jag också tycka ibland, alltså, han har rätt i sitt argument, Ludwig, att det skrivs olika saker och allting kanske inte handlar om en riktig grundad psykologi. Så han har rätt.
Mm.
Men där tänker jag ibland också så här, alltså ibland när exempelvis japaner är för konstiga, då kanske det också faller utanför liksom ramarna för vad vi menar med ett litteraturpris.
Mm.
Jag menar, det är en bok och det är en berättelse och det är ord.
Mm.
Men om det är för skevt så kanske inte det är liksom...
Där har jag ett väldigt bra exempel. Yokio Mishima. Han skrev egentligen 2 olika typer av böcker. Dels så var han oerhört influerad av av Thomas Mann och den tyska litteraturen och skönlitteraturen. Och liksom modernismen och Storbritannien, Frankrike, den typen av Proust och sådär. Mm. Va? Så han hade ju läst det och liksom influerades av det. Så han skrev, det var inte liksom kanske bara så att han skrev för en västerländsk publik, men han hade i alla fall, det finns ett koncept som är den här hoch-litteratur eller vad man ska säga. Det är liksom den, det är liksom väldigt kulturella och liksom det här subjektet och så, det händer saker och det är liksom en viss stil, kanske erlebt rede och så här, olika stilnivåer. Och så skrev han andra böcker som vi inte har, som inte var till för västerlandet.
Nej,
direkt,
precis, utan, det jag menar,
som stannade i Japan. Och då kanske det handlade om, då var det lite det var ju kanske också lite mer kiosklitteratur på sätt och vis, som han skrev för att tjäna pengar och för att han var grafoman, som det heter, och skriver man hela tiden och jämt och ständigt. Men det var liksom, så det fanns en sån litteratur också. Så det här är ju sant. Japan förhåller ju sig till oerhört medvetet till västerländsk kultur och liksom har inkorporerat det i Japan, men de har ju också samtidigt det med shintoismen och liksom det gränslösa och konstiga, annan syn på sexualitet och synd och skam och sådär, och så man har skam, men det är på något annat sätt, och man super sig aspackad varje fredag för chefen är med och super också, och då kan man pissa på chefen lite och liksom ditt jävla svin, och sedan glömmer alla det och så det är ju en annan kultur. Och de här konstiga kulturella sakerna, det tror jag också finns i den inhemska kulturen liksom.
Ja. Men för då är det ju liksom, då kan jag tycka att då det finns ju någon typ av det, även fast det är väldigt svårt att definiera, så finns det ju någon typ av estetiska normer och en estetisk normtradition inom liksom så här, ja, men det här är tysk och fransk och västerländsk litteratur och den skrivs av de här människorna.
Mm.
Då kan man inte gå in i det, får inte då kanske inte priset ska gå lika ofta eller oftare till någon ifrån Indien, Kina eller Japan, även fast de är väldigt många människor.
Mm.
Alltså det är inte självklart att det här är ett globalt pris.
Mm.
Egentligen.
De resonerade alltså, också nu, läste jag att någon i alla fall av dem i akademin sa att liksom, nej, men det måste gå och det måste vara översättbart. Ja, det kanske var Horace Engdahl också som sa det. Ja, men det är liksom, den litteratur vi premierar är ju den som går och översätta till massa olika språk och fortfarande ha de här estetiska och litterära kvaliteterna. Nu citerar jag inte honom, utan nu hittar jag på hur han kanske resonerar. Det vill säga att det är översättbara kvaliteter som fungerar på svenska, japanska, engelska. Och så är det, och så förstår alla det här i hela världen. De som nu har smak och finess, snill och smak så att säga, de förstår det här.
Mm.
Så det är liksom vissa saker går ju inte då, om det är kulturspecifika, väldigt kulturspecifikt.
Nej,
också, det handlar ju inte bara om världen är ju globaliserad, minst sagt, och har varit det i några hundra år. Så liksom det här latinamerikanerna och Marquez och Nordamerika och så här, de har ju också liksom tagit till sig den här europeiska delen av
kulturen. Länderna som är totalkoloniserade av Europa, som Nord- och Sydamerika och Europa och möjligtvis kanske typ Hongkong eller någonting.
Mm.
Där är det ju samma kulturspråk eller hur man ska uttrycka sig. Ja. Men ställen som inte har med oss att göra eller hur man ska uttrycka det, där är det ju inte samma sak. Alltså hela världen är ju inte...
Nej.
Jag menar, vad fan... Jag vet inte vad de har för litterär tradition i den ryska taigan liksom. Förmodligen ingen alls.
Mm.
Alltså då finns det inte heller något skäl att känna att att den gruppen måste liksom få ett pris. Alltså det blir...
Ja,
det här har ju med Bob Dylan-priset att göra också. Liksom att, ja, men alla måste få ett pris. Liksom. Alltså, jag vet inte... ska alla ha ett pris? Vad liksom, jag vet inte. Det är så här, ska jag ha, jag idrottar inte, ska jag ha något pris liksom? Mm. Alltså det känns, jag fattar inte den grejen. Ja. Är det så då liksom att har det enda jag vet är att det är lite för många svenskar som har fått Nobelpriset i litteratur.
Mm. Ja, det kanske är.
Och det skulle man nog kunna hålla med om.
Mm.
Men det är väl, det har ju med att göra med vad akademins ledamöter traditionellt sett har blivit exponerade för också, antar jag liksom.
Mm.
De har ju såklart läst fler svenskar. Så de kanske gjorde en bedömning utifrån dem som var rimlig liksom.
Det trista var ju att de två som fick Nobelpriset 1974, de satt ju själva i akademin.
Ja.
Det var ju inte en bra idé.
Nej, det är ju...
Och så han tog ju livet av sig, Harry Martinsson.
Ja. Var det på grund av det?
Ja, jag vet inte. Ja, just det, vi talar med Cyril om det ju. I podden, eller om det var efteråt. Nej, men han blev ju jävligt mobbad av den här Olof Lagercrantz, bland annat, tror jag. Som liksom, de var så jävla taskiga mot honom, så han pallade inte med det.
Men att ge priset till sig själv i akademin, det är ju...
Ja, det är ingen bra idé.
Det kunde de ju fatta
också. De kunde ha låtit bli att göra det.
Ja.
Samtidigt, Harry Martinssons Aniara är ju världsberömd.
Ja, men alltså...
Och den kanske var det redan innan han fick priset.
Ja.
Jag tror till och med det var så. Att det,
men då hade ju de fått göra något. Ja, då får du lämna då.
Ja,
det ska
precis.
Ge dig till
ja.
Eller någonting. Ja. Då har ju han varit med i diskussioner.
Du kan ju inte sitta, nej, precis. Du kan ju inte sitta här och se ditt eget namn
gick
på listan.
Nu, sa han då, ja, men då jag la min röst. Så, liksom. Eller liksom, ja.
Nej, nu ska vi tala om något speciellt här. Du får gå ut, Harry.
Ja.
Nej, det är ju ingen jätte...
Nej, det var, även fast han kanske förtjänade det, det var ingen bra idé liksom. Det var, nej, det tror jag inte.
Men det här är, vad kallas det här när det är brödra, kusingifte, det är ju antagligen
innavel.
Så... Innavel. Det blir ju liksom, det blir ju så, i ett litet land som Sverige kan jag tänka mig att det är oerhört mycket sånt här i olika kommittéer, priskommittéer liksom. Ja, men han kanske ska få pris. Ja, men du är ju gift med honom. Ja, men
jag har hört att det är så med forskningspengar i Sverige också.
Ja, men jag kan tänka mig.
Att det är, och ibland så är det så specialiserat, så det är ju kollegor som sitter och delar ut pengar.
Mm.
Och så liksom blir det så. Oavsett om man vill eller inte att det ska vara, alltså det ser korrumperat ut även fast det inte är det.
Det är en omöjlig situation. De som är kompetenta måste ju göra bedömning.
Ja,
de som är kompetenta är två personer och det är de som ger varandra pengar.
Lite så, ja precis. Men okej, okay. Men nej, det var inte så snyggt. Men ja, sen så har jag en annan sak som jag tycker väldigt illa om Åsa Wikfors.
Mm-hmm.
Jag tycker att hon skriver auktoritär bullshit när hon uttalar sig i tidningar. Jag tycker det är helt sjukt att hon skrev en bok där man bara ska lita på makten som alla gymnasielärare i hela Sverige fick.
Mm.
Och jag tycker det är jättekonstigt att hon sitter i Svenska Akademin. För jag kan inte se någonting i hennes... kompetens, utbildning, meriter. Jag kan inte se någonting med hela hennes karriär som har med litteratur att göra. Liksom.
Mm.
Alltså hon är ju inte en författare i den bemärkelsen.
Mm.
Jag liksom förstår inte på vad hon gör där. Jag tycker att hon är auktoritär och bullshittig. Och jag bara, jag fattar inte hur det går till. Varför är hon där?
Men Svenska Akademin handlar inte bara om litteratur. Svenska Akademin.
Men har de någon som kör taxi som sitter där? Eller liksom, var går gränsen?
Nej, men jag tror att Gustav den tredje som instiftade akademin ville ha en viss, att lärda män generellt skulle vara där.
Okay.
Då blev det kanske en stor poet och så blev det kanske någon stor generaldirektör av något slag och så någon som kanske botaniskt bevandrad. Jag hittar på nu lite, men det är ju även idag, eller det har ju varit personer på olika positioner och många i akademin idag håller ju inte nödvändigtvis på med skönlitteratur utan de är språkforskare som till exempel Boralf som håller
men
på.
Men det är ju inte hon eller?
Hon är inte språkforskare, nej. Hon är ju filosof, humanist.
Knappt. hon kallar sig för filosof, men hon har ju inte, hon har inte presterat. Hon är ju inte som andra svenska nu levande filosofer, att de har liksom till exempel ett internationellt anseende, eller att de har producerat så här någon bra idé. Eller,
du menar hon har haft många citeringar
hon har liksom inte kommit fram. Det hon har kommit fram till på olika sätt är att man ska lita på experter. Det är liksom ingen riktig filosofi, va? Eller?
Hon har väl ungefär kommit fram till att det är de onda som håller på med propaganda.
Ja, just det.
Det är väl hennes... Ja.
Det måste man, för att komma fram till att propaganda definieras av att det är någon dum som säger någonting, hur länge sitter man i sin sån här Chesterfield-fåtölj och röker pipa som filosof innan man knäcker den idén? Alltså det är ingen riktig, det här är lite liksom lite bullshitigt liksom.
Nej, men jag får erkänna att jag har inte heller så mycket till övers för henne, och jag ser henne också som maktens hantlangare.
Ja, precis.
Det är liksom,
ja, vilket hon också argumenterar för. Så att det är ju ingen diss, för att det är argumenterar för.
Nej, det är elegant av henne att hamna i den positionen.
Ja, eller hur? Ja. För då är det ju liksom, då, så jag undrar liksom, hur går det, hur funkar det liksom? Ska hon sitta och läsa någonting och uttala sig det då liksom? Ska hon tycka någonting om inte hon kan lista ut vad propaganda är för någonting, kan hon lista ut att Jon Fosse är bra eller dålig liksom? Alltså jag är jävligt skeptisk inställd till henne. Den här boken som delades ut, jag
försökte läsa den, men det gick inte språk.
Men då är det också så där jävligt märkligt att hon skriver en auktoritär bok som är emot precis alla bildningsideal som finns, där man ska blint lita på expertis som visar sig ha fel om och om och om igen. Där hon bygger upp halmgubbar om vad konspirationsteorier är och så vidare. Bara en fruktansvärt auktoritär elak bok. Och så fixar hon på något sätt så att det finansieras så att alla jävla gymnasielärare ska ha den som någon slags kunskapsbibel liksom. Men det stinker som fan.
Men hon liksom kanske är ett geni på något sätt. Jag har aldrig sett henne live, höll jag på att säga. Jag har aldrig sett henne tala eller liksom agera, men jag kan tänka mig att hon, eller jag misstänker då att hon kanske är väldigt karismatisk på något sätt. Att hon har någon
för
talang.
För artiklarna är ju inte heller, de är inte välargumenterade, och det var en sån sak som jag reagerade på. Att liksom, om någon då är professor i filosofi och så gör man debattinlägg som är auktoritära i typ DN och så är det inte bra argumenterat. Det är så jävla skumt liksom. Hur fan, det är... Jag har sagt någon gång, och det kanske stämmer med henne, att ett tecken på att skolsystemet och akademia är korrupt, det är när vi har professorer som är medelmåttor liksom. För professorsrollen ska ju vara typ ett geni som är smartare än alla andra. Då ska ju inte en professor sitta och vara dålig på att argumentera liksom. Det är någonting där som inte...
Ja, men det är liksom... Det är som jag talar med en kompis för några dagar sedan, att liksom, ja, men det är den offentliga lögnen liksom. Jag tror eventuellt att Strindberg höll på med det här liksom, beskrev den offentliga lögnen, och liksom hur han beskriver ju i Röda rummet exakt det du säger liksom. De här personerna som sitter på de här maktpositionerna är talanglösa opportunister liksom. Och så lever vi i exakt samma värld 150 år senare.
Ja, men också 150 gånger värre, för att jag tror inte på Strindbergs tid. Jag tror inte att du kunde få en professur i filosofi på Strindbergs tid om du inte var smart. Jag tror inte det.
Smart? Nej, men jag tror inte att, vad heter hon, Åsa Wikfors? Jag tror att hon är smart. Det tror jag definitivt. Men att det hon gör är liksom kast. Det är liksom en annan sak. Många av de här professorerna som inte gör så mycket är ju smarta personer, men det spelar liksom ingen roll.
Ja, men jag tror att hennes expertis och hennes, om hon är supersmart, så har det ju att göra med hur hon lyckas positionera sig och hur hon lyckas ta sig in i Svenska Akademien.
Men det var ju det jag var inne på. Ja, liksom. Fattar, hur har hon lyckats få ut de här böckerna till varenda jävla skolungdom?
Ja, det är helt stört. Inte till ungdomarna, till gymnasielärarna.
Ja, till lärarna. Ja, jag trodde ungdomarna fick
det. Nej, jag tror inte det. Jag tror lärarna fick det. Faktaresistens. Ja, jag kan ha fel, jag ska inte svära på det.
Ja, men det låter mer rimligt nästan att lära.
Men undrar hur de kände där också, för att det är liksom, då har vi bland annat, då har vi haft pandemin, och så visar sig i efterhand att de här experterna typ inte alls visste vad de pratade om. Tidigt så pratade de om att du måste ta den här sprutan nu för att skydda mormor. Mm. Och så visade det sig efter att det skyddade inte mormor någonting. Mm. Och då måste man ha, jag trodde inte riktigt på det då heller, att det ska skydda mormor och ta den här sprutan. Men så visade det sig i efterhand liksom att det gick ju inte att lita på experterna när de sa det. Det gick inte att lita på dem när de talade om maskanvändning och så vidare och så vidare. Mm. Och då måste ju, det är ju det här det brister i det auktoritära resonemanget. Att då menar ju då en person som Wikfors menar att det är värt det på något sätt. Vi ska lita på de här experterna även fast de har fel. Eller liksom, och det är där jag tycker det blir så jävla skevt. Liksom. Alltså, jag har mer exempel från historien med Irak, de har massförstörelsevapen, så nu ska alla vara med på att vi invaderar Irak. Så var det i USA. Mm. Och så hade de inte det. Mm. Saddam hade ju pajat de mesta typ allting. Mm. De hittade väl någon gammal burk liksom.
Ja, vår vän Hans Blix var där och försökte hitta det här och hittade inte något.
Nej, och gång på gång på gång så blir det mediedrev där vi ska lita på auktoriteten då liksom. Där en sån person som kallar sig för filosof ställer sig bakom detta. Och jag bara tycker det är uppseendeväckande liksom. Alltså på gränsen till dålig moral. Sker det någon liksom efter, så här, vad gör hon nu då? Går hon tillbaka och så här, ja men i det här fallet skulle vi inte litat på experterna. Men, eller liksom utvecklas det här? Kan hon släppa en till bok, Faktaresistens 2, där hon liksom reviderar då att men de här gick ju faktiskt inte att lyssna på. Eller liksom,
alltså det, men det är de onda som är faktaresistenta.
Ja, okej. Ja, det är de onda som är det.
Och hon är inte alls en propagandist själv.
Nej, för det kan
det
ju inte vara.
Det är ju bara onda som är propagandister. Ja, så hon är ju, hon är ju snarare en profet eller vad ska säga, en apostel eller något annat där.
Och så är det är också så där jävligt tveksam när man är uppe i smöret på det sättet, vilket är jag är inget emot det. Jag tycker ju jättemycket om Horace Engdahl till exempel. Mm. Och han sitter också i akademin, så jag är liksom inte, jag är inte emot att sitta i akademin. Jag tycker det är fett när de gör en bra grej. Mm. Men när hon sitter där och skriver såna böcker att man är själv på en maktposition, och så skriver man en bok om att bara, du ska alltid lita på folk i maktposition. Mm. Alltså det är skevt va? Mm. Det är någonting som är så jävla otäckt med den personen. Liksom.
Det är väl också lite det att hon säger att ni ska lita då på DN och de stora tidningarna och sådär. Det är oskön och daterad hållning på något sätt till liksom världen. Ja. Vi kanske kan ta upp det i framtida avsnitt, men jag börjar undra om också liksom, det känns som det börjar hända lite saker nu alltså bland kulturskribenter och författare i Sverige, att det, liksom, det börjar uppstå konflikter och dispyter sådär, som är ganska svårlösta och komplexa sådär. Och jag har känslan av att väldigt många av dem som jag kanske inte är så förtjust i, eller som där jag känner att det är liksom här man står på två olika plan liksom, kognitivt nästan, det är att de lever kvar i den här, eller de har inte tagit in att du måste vara autentisk i ett annat format som till exempel en podd och sådär. Så de kan inte ställa upp i poddar. De vill inte ställa upp själva i poddar, det är ganska tydligt. Utan de är gärna med i kanske Sveriges Radio, där du liksom sätter på dig en mask eller spelar en roll. Du har en pratar med en myndig röst. Och, nej, men det är mycket viktigt att vi alla kan samordnas och sprida det här budskapet. Alltså,
Vilket tycker du är det viktigaste budskapet, André, som du vill lyfta fram?
Ja, det är ju budskapet att vi alla är människor framförallt. Ja. Och att vi måste respektera varandras känslor och bemöta varandra med samma känsla. Även om du kommer från...
Det är en respektfullhet som du beskriver här som du tycker
är viktigt. Det är respektfullhet. Det är viktigt i grunden, va?
I grunden beskriver du att det är viktigt.
Och i grunden och att du måste lita på auktoriteter. Nej, men det är liksom det. Och de är fast i det gamla narrativet. Eller det gamla skådespelet. Det gamla skådespelet är de jävligt fast i. Mm. Och så är de det på alla plan. Det här är en lysande idé. De är det här på djupet av sina egna personligheter. Så de är det i sin familjemiljö. Just det. De är det i det de skriver. De är det i artiklarna och böckerna de skriver. De är det i offentligheten. Och möjligtvis då att de kanske grisar ur på någon privat fest.
Just det.
Men det är ju bara liksom, då blir det ju som, då är det ju som romarriket liksom. En bekant till oss har ju beskrivit det här, att många bakom draperierna så säger de assjuka saker. Men att göra det bakom ett draperi eller i det fördolda är ju inte att äga de här känslorna, utan då blir det ju som när romarna ballar ut på en fest, då är det där och det är där och då, eller då är det ju Las Vegas-världen eller någonting. Det är inte något som genomsyrar deras existens på riktigt eller autentiskt, och de är inte kongruenta med det här. Så det är det jag uppfattar, och jag menar att vi är så jävla checka, men ändå, vissa i alla fall, är mer införstådda med att den formen av medial lögn inte existerar längre. Den kommer inte fungera, och jag tror den börjar krackelera på allvar nu, så det blir så en jävla kris.
Men det är också att...
Vad tror du om den?
Jo, men jag tror det är väldigt bra. Och jag vill tillägga att jag tror att internet fungerar också som en slags lögndetektor. För att om du som politiker eller journalist har en hållning eller vad som helst, och så pratar du med liksom Sveriges Radio, och då vet du att de spelar med, och så pratar du med DN så vet du att de spelar med, då blir du också så här, du lever i en värderad värld. Men så typ på Twitter så säger folk bara, ja men du Pascal Ido, du har ju sagt det här och det här, och vad menar du? Eller liksom, och då plötsligt, det är därför man pratar om att det alltid är hat på Twitter eller så vidare. Att allting som är utanför den här värderade miljön, det är hat då liksom. Och någonstans där tror jag vi är nu, antingen så spelar man med och har och låtsas som, ja men det är ju som, vi har pratat om Greta liksom. Och jag ska inte tjata om Greta. Men jag menar, jag tänker inte låtsas som att det är vettigt att lyssna på den jävla skitunge om miljöproblem. Jag tänker inte låtsas om det. Men om du är politiker eller journalist i Sverige så har man en gemensam överenskommelse som Andreas beskriver, där man tillsammans låtsas som att det här är en riktig grej liksom. Och då glömmer man, och då sitter folk hemma och bara, ja men typ vadå, hon blir känd genom att skolka. Det här kan vi inte uppmuntra. Liksom. Men då är inte den personen med i den här, i det här fallet då, den här Greta-bubblan. Där man talar om henne som att hon vore en vettig person att tala om. Liksom. Och det är till och med, det märker man nu när hon har blivit gripen ett par gånger. Hon är alltså kriminell. Och då märker man att det kan inte heller rubba den här miljön. Det är ju det som är Overton-fönstret egentligen då. Så, på ett sätt. Liksom. Ja. Overton-fönstret är ju ja. Det. Men sen är det ju korrupt också, för att det är ju politikerna som genom, det gäller ju kanske inte just DN då, men politikerna betalar ju sjukt mycket pengar. Vad är det? De trycker in 10 miljarder i public service. Mm. Och så det som politikerna också får tillbaks där, det är ju att de vet att de här personerna kommer spela med när jag pratar med dem. Liksom. Så att det är ju också en, det finns ju en jävligt korrupt sak här, och med pressstöd och hur personer...
Inbördesberoende.
Ja, men när någon byter... Ja, jag var ledarskribent innan. Nu är jag politisk sekreterare åt statsministern. Mm. Och sen är jag ledarskribent igen. Och liksom, alltså, det sker ju en rörelse här. Mm. Där både personer och pengar rör sig mellan de här miljöerna. Då liksom. Mm. Så det är ju någonting som inte... Man behöver inte vara... Jag vill inte låta konspiratorisk, men man kan välja att vara konspiratorisk. Men man kan välja att vara helt okonspiratorisk och bara konstatera att precis som när Harry Martinsson sitter i akademin när han får Nobelpriset, så på samma sätt kan du ha ett problem om när Ulf Kristersson blir intervjuad av före detta kollegor till hans egen presssekreterare. Mm. För det är lite så det är i Stockholm liksom. Mm. Och så får dessutom de pressstöd, eller i fallet med public service så är det de politikerna som betalar allas lön liksom. Mm. Mm. Och då blir det klägget liksom.
Det blir klägget.
Ja. Och det jag vet inte.
Och kanske är i princip ofrånkomligt. Och det, ja, men det så här ser det ut i London också. Ja. Och Paris.
Men BBC har ju också fått kritik, för de är ju absolut sämst på att ställa... BBC var ju med och undanhöll den här stora grooming-skandalen. Det var ju BBC med och undanhöll det. Då var det ju tusentals unga flickor som råkade illa ut. Liksom. Och då var ju BBC, polisen och politiker i samröre med att helt enkelt tysta ner liksom, en av de största skandalerna i Storbritanniens historia egentligen. Mm. När fruktansvärt många människor råkar jävligt illa ut. Mm. Och det är det här också som, jag menar liksom allvarligt talat, vi vet ju inte, det kanske är värre i Storbritannien. De har ju mycket sämre åsiktsfrihet än vad vi har också. Men
ja. Hör, du kan ju fan bli gripen om du skriver något fel på Twitter.
Ja, de har sammanlagt, jag hörde det här om dagen, i Storbritannien har 3000 personer totalt gripits för att de har skrivit fel sak på Facebook eller vad det var. Mm. 3000 personer. Det är ju bizarrt liksom. Men vi har ju inte riktigt det problemet, får man ju ändå säga. Men vi kan ju ha problem.
Inte än i alla fall.
Men vi vet ju inte om vad vi inte vet om. Mm. Om det är saker som inte... Det kanske är mycket värre i korruptionen i Södertälje eller vad fan det är. Det kanske är mycket värre. Mm. Det vet ju inte vi. Om liksom, det räcker ju att det är 50 pers som vägrar skriva om det för att de har goda kontakter med Socialdemokraterna. Då vet ju inte vi hur illa det är. Så då är det plötsligt, då befinner man sig i en situation där man lätt blir konspiratorisk. För jag vet ju inte vad jag inte vet liksom. Mm. Jag vet ju vissa saker, jag har ju blivit äldre så jag har ju blivit lite visare.
Är det där the known unknown?
Ja, i det här fallet är det ju unknown unknowns.
Aha, okej.
Okay. Ja, men ja.
Unknown unknowns.
Ja, precis. Mm. Known unknowns är ju när man precis vet vad man inte vet om. Mm-hmm. Typ att vi saknar information just nu om det här.
Aha, okay.
Men unknown unknowns är ju liksom att man...
Man har ett begrepp om vad man saknar information om det.
Ja. Okay. Men jag till exempel tycker, jag känner ju till, jag vet ju själv, min erfarenhet är så här att om jag kollar upp någonting noga så är det nästan alltid mycket värre än vad jag trodde innan. Mm. Och det har jag lärt mig av erfarenhet, att om jag verkligen kollar upp någonting, att jag har en hunch, då är det ofta sämre i verkligheten än vad jag fantiserade om innan. Mm. Och om den tumregeln stämmer, så är ju förmodligen det värre med det här klägget i Stockholm då framförallt än vad man vet om liksom. Mm. De får ändå, vad fan är det? Jag tror 10 miljarder kostar public service eller någonting. Mm. De är
Men du hatar ju public service.
Ja, men jag hatar
public... Du vill ju inte att vi ska ha public service alls.
Jo, det kan vi ha. Jag tycker att vi ska lägga pengar. Jag kan berätta en sak som jag tycker att public service är svinbra på. Och det är när man betalar och har lokalreportrar som sitter och gräver i typ kommunpapper och sånt. Mm. Det är jätteviktigt och det är svårt att finansiera privat. Det tycker jag är bra. Mm. Men att... vad fan var det? Jag tror typ 6000 personer eller någonting jobbar med public service. Mm. Och den största andra medieorganisationen vi har är väl kanske, det är säkert TV4, men jag tror jag kollade upp någon gång att Svenska Dagbladet anställer totalt så här under 300 personer liksom. Och då det, någonstans där på vägen handlar det om proportion liksom. Mm. Ska ett statligt medieorgan vara 20 gånger större än Svenska Dagbladet? Jag kan inte svara ja på den frågan. Jag kan inte göra det. Kan du göra det?
Nej.
Nej. Och så det handlar om proportion.
Men nu ska väl en del få kicken, va?
Det var inga alls. De pratade om 80 tjänster, det är ingenting. Mm. 80 av 6 000. Då har de 5 920 personer kvar. Det är ingenting. Det är liksom... Och det mesta av det handlar om att räntekostnader och hyreskostnader och sådana liknande grejer har gått upp och att kronan är svag. Mm. Och det är liksom, och de lägger ju jävligt mycket pengar också på sådana här saker, att de har ju någon vision att de ska vara som Netflix, och de köper in så här dyra tv-serier och liksom, jag vet inte.
SVT.
Ja, så jag vet inte.
Ja, det
finns... Men hat är ett starkt ord, men jag tycker att jag har ganska bra argument faktiskt.
Ja, men jag kan hålla med det väldigt mycket. Jag ser ju aldrig på SVT Play. Det kanske blir några gånger om året. Och jag har ingen... Jag skulle ju inte se på vad heter det, tablå-tv liksom. Det är omöjligt. Det existerar ju inte i mitt liv. Eller? Det, och det försvann för kanske 15 år sedan eller någonting. Mm. Däremot så finns det väldigt många gamla människor. Min egen far till exempel. Där jag tror att liksom slocknar SVT eller slocknar de här tv-kanalerna och radio, så är det liksom fullständig, då är det liksom, då är det ett mörker. Mm. Men den här, och nu låter jag jävligt krass, men den här äldre generationen kommer tyvärr att avlida förr eller senare, eller liksom ersättas med andra. Och då successivt känns det rimligt att man kan då krympa det här lite, så att man kan i princip fasa ut SVT eller de summorna, enorma summor som jag misstänker att det handlar om. Man kan fasa ut det här. Men däremot så tror jag att det är liksom, det behövs för de som lever och har det här som en trygghet i sina liv. Alltså den emotionella, psykologiska vikten av att det är som det har varit lite.
Jag fattar det.
Men jag håller ju med dig om att det liksom, det här kan vi ju, det här kan man ju krympa naturligtvis.
Tycker du färdtjänsten ska komma med typ en Rolls Royce, eller tycker du att det funkar att färdtjänsten kör liksom en vanlig buss, eller måste det vara en Rolls Royce liksom?
Nej, det kan vara en vanlig buss.
Ja, exakt. Ja, så det handlar om proportion. Liksom.
Ja, visst. Ja.
Och jag tycker ju liksom att till exempel när jag tycker ju det här är ett annat argument, men jag tycker ju ofta också att statlig media är rent av lugnaktig liksom. Mm. Alltså att man, det är mycket att man helt enkelt ljuger genom att man undanhåller information till exempel. Att man hela tiden till exempel på Sveriges Radio har ett offerperspektiv. Så det är alltid maktens fel att någon har råkat illa ut i vården. Eller att någon, det är inte någons fel att någon har typ krökat i 40 år och därför är sjuk. Mm. Det handlar aldrig ett reportage om. Mm. Utan reportaget är alltid att socialtjänst har varit så jävla dåliga och så vidare. Mm. Och det här är propaganda liksom. För det här formar den som lyssnar på det att hela tiden ha ett offerperspektiv. Och den typen av statligt betald propaganda tror jag, speciellt våra föräldrars generation, jag tror att boomersarna på riktigt tänker så här. De kan inte tänka utanför offer offeranalys. De är inte förmögna till det längre. För det är det enda de har blivit pumpade med.
Indoktrinerade.
De är indoktrinerade. Ja, visst, ja. Och då blir det...
Ja, jag säger inte emot dig, men,
nej, men det är en moralisk fråga.
Indoktrineringen kommer att existera oavsett vad man gör med det här.
Fan heller, det tror jag inte. Vadå? Plocka folk från typ, plocka in folk på SVT, de tjänar väl hur mycket pengar som helst. Plocka in folk då brett liksom. Ta någon, ja, hej, jag heter Börje, jag har jobbat på typ Riks eller någon liksom, plocka in olika folk liksom. Plocka in folk från hela medielandskapet som har olika åsikter så att de får stöta det. Mm. Så att någon idiot som ska göra ett till offerreportage får höra det från någon från jobbet. Men ska du göra ett till sånt här offerreportage? Mm. Kan det vara hans eget fel att han har misskött allting i sitt liv? Liksom? Eller är det en glad nyhet? Jag läste häromdagen att någon att vuxna personer har lärt sig cykla, har man ett reportage om liksom. Och det är så här,
i radio eller på TV?
Nej, det var nog, jag vet inte om det var SVT som rapporterade eller någonting. Mm. Det var glad nyhet och det ger så mycket frihet i livet. Nu har en vuxen person lärt sig cykla. Och det är så här, då hade ju någon som inte tillhör den världen hade ju bara, men vi kan inte vara glada över att en vuxen person har lärt sig cykla. Mm. Det är liksom ingen grej. Det är inte det vi ska skriva om. Så det är det jag säger, bara att det är inget. Jag kan inte kapitulera inför den idén att vi alltid ska ha ett propagandatryck. Utan det går faktiskt att ha olika personer med olika åsikter.
Du känner till begreppet bröd och skådespel?
Ja.
Och
Panem et circensis eller vad det?
Circensis eller kan man säga. Så det här är ju en ganska gammal god form av hur man duperar folket, så att säga, ja. Om vi ska vara helt ärliga. Så i någon form kommer ju det här alltid existera, kanske om man har en lite centralstyrd stad eller ett land.
Ja, okay. Sure.
Man behöver liksom sprida.
Men det behöver inte vara så här dåligt. Då kan vi ha, vad heter det, Rapport? Eller heter det Aktuellt? Jag kommer inte ihåg. Mm. Det var länge sedan jag också tittade. Men då kan vi ha liksom så här, ja men här är typ Rapport. Och här är typ det andra Rapport. Mm. De tycker inte likadant.
Okej, men jag är jävligt advokat då, men du är ju lite av en outlier.
Ja, absolut.
Du skulle ju tycka att även om det här minskade med 50%, så det skulle fortfarande vara något som sticker dig och du skulle
Nej, men jag
gjorde ni ett avsnitt om den pudern och att den är så jävla bra.
Nej, men jag hade accepterat det om det fanns någon typ av balans, vilket det inte gör nu. Då hade jag accepterat det. Och jag hade också accepterat att om man hade sagt så här, okej, men vi skär ner jävligt mycket på underhållning för att satsa på lokalreportrar. Då, även fast jag fortfarande tycker det är helt sjukt att staten ska betala för det, så hade jag sagt great liksom. Mm. Men det handlar om proportion. Det, du och jag vet ju när vi sitter och gör det här, vi vet ju vad produktionskostnaderna är. Fattar du hur många tomtar som springer runt i radiohuset och tjänar pengar? Alltså,
inte bara det, varenda jävla eller olika myndigheter i Sverige, det var någon som berättade för mig, tror jag, eller om jag läste det, nej, det var någon som berättade, en myndighet till exempel, vad som helst, det kan ju handla om fisk eller liksom muttrar eller
muttermyndigheten.
De betalar kanske 50-80 000 för att någon nisse ska göra ett poddavsnitt åt dem. Och så blir det ju väldigt välproducerat, kanske jättebra liksom, med ljudeffekter, och så kanske de betalar för musiklicens.
I den här kommunen är alla glada. Hör ni det? Här i
Sollentuna.
Partille kommun, där bor den lyckliga medborgaren. De är jätteglada och vi har bra brandskydd. Nu ska vi prata med brandchefen om brandskydd.
Ja, så ligger de 80 000 för att göra. Det är ju rent slöseri.
Ja, ja.
Det är så jävla slöseri med pengar.
Ja, men det
tänker ju, det kan ju handla om hundratals miljoner om året.
Ja. Jag följer någon sån, jag ska inte hänga ut någon här nu, men jag följer någon sån podd, som myndighetspodd på Instagram. Och det är ju verkligen så jävla stört liksom. För då finns också en ny idé att då ska olika organisationer och kommuner och myndigheter, att alla de ska tillsammans med massa jävla HR-bullshit-personer ha typ sin eget lilla propagandaministerie liksom. Mm. Så plötsligt så ska så här Örkelljunga kommun också ha liksom ett litet propagandaorgan då liksom. Som informatörer håller på med.
Ja, men det här så, är ju informatör Sverige liksom.
Det är liksom.
Vi behöver kanske inte 1000 informatörer i Göteborg.
Nej, vilket vi har, vad var det, 900?
Alltså Göteborg kommun eller Göteborgs stad då, som liksom är anställda informatörer. Mm. Det kan ju inte vara riktigt liksom.
Nej, men det kan det inte vara. Men jag tror att Det är också den här idén som jag tror är en stor lugn. Och det är samma idé som man har i till exempel i skolväsenden. Och det är den här idén att om någon får information så gör det någonting.
Ja, just det. Just det.
Så här, men om du får bättre information hur man inte skräpar ner, då skräpar du ner mindre. Mm. Och så plötsligt är det en reklamkampanj kanske med... liksom en glad gubbe. Jag är Uffe Papperskorg, släng bananen i mig. Så dansar han. Hej, hej, jag är Uffe Papperskorg. Så flyger det bananen ner i hans mun som är liksom sopkärlets mynning.
Jag har ju faktiskt jobbat med sånt.
Ja, men jag tror dig. Men alla inblandade, de tjänar ju så mycket pengar på det här. Mm. Så att det är liksom, så att alla kommer ju säga såklart då liksom att...
Nej, det är jätteviktigt. Men också det att en informatör då, det börjar med två informatörer kan vi säga. Sedan förmerar de sig liksom.
Ja. De informerar ju varandra om olika saker.
De informerar varandra och så förmerar de sig så att de blir fler. Mm. Och det vill säga, någon av dem hamnar, blir kanske chef, lite chef där. Och liksom, nej, men vi behöver mer och mer informatörer. Det här är ju liksom, jag behöver minst en assistent till. Och så blir det den assistenten. Så kan det ju ha blivit också. Liksom. Ja. Man behöver mer. För jag kan inte tänka mig att... Fan, hur svårt kan det vara att informera egentligen? Jag vet ju inte vad de håller på med. Men jag tror det är ett slags fake-jobb. Det var elakt sagt.
Ja. Nej, men det tror jag också. Och jag tror att det går ut på... Alltså, det vi har att göra med här är premisser för någonting. Alltså typ att myndigheter plötsligt ser det också som ett uppdrag att hålla på att informera. Eller liksom att plötsligt så är en kommun... ser det som sitt uppdrag att hela tiden nå ut med information till de som bor i kommunen som har att göra med nu accepterar vi inte längre svarta sopsäckar på sopstationen, nu ska de vara genomskinliga och så ska det göras ett utskick till alla att det här datumet så byter vi, då kan du inte längre komma med svarta sopsäckar till den tippen och så vidare. Och det man gjorde förr, det var inte så, utan då kanske man gjorde något utskick och efter ett visst datum så bara, nej, tyvärr, det är bara genomskinliga säckar som gäller nu. För vi måste kunna kolla vad som är i sopsäckarna som slängs här. Mm. Och så lär sig folk det, säger grannen, du, tänk på det nu om du ska till tippen, att de tar inte emot svarta säckar där längre. Mm. Man får inte lämna mer än ett kylskåp. Mm. Och så sprider det sig, så att jag tror inte...
Man kan ju likna det vid...
Jag tror inte informationen behövs.
Nej, men man kan ju likna det vid en liten närbutik som kanske sätter upp en lapp. Sådär.
Ja,
så vi har semester nu mellan den. Mm. Och det räcker ju med den lappen ofta.
Ja.
Jag går förbi butiken, oj, den var stängd. Men jag ser att de har semester nu. Semesterstängt. Jag behöver ju inte informeras om det ett halvår tidigare.
Nej,
om att
precis.
De ska ha semesterstängt. Och så kan det ju också vara liksom. De behöver inte lägga en mille på att informera mig om att de ska ha semesterstängt på den här lilla butiken.
Vill du ha koll på vad som händer i kommunen så kan du titta på kommunens anslagstavla eller gå in på kommunens hemsida. Och om du inte vill ha koll på det, då kommer du märka när någonting förändras. För plötsligt är vattnet avstängt i 2 dagar. Och det är fine. Det är alltså, det här handlar om ansvar också. Att då blir det medborgarens ansvar att hålla sig uppdaterad vad det är som händer. Det är inte typ massa jävla informatörer driver Som,
då man är en civic duty och är tvungen att vara en medborgare, ja, aktiv medborgare. Ja. Liksom.
Det, annars blir du överraskad. Plötsligt kommer du till tippen och så kan du inte lämna in grejer där för att du inte är uppdaterad.
Mm.
Och då får du åka hem igen och packa om grejer och så får du vara jättesur och sen åka dit igen.
Mm.
Och det är en fråga om mentalitet här, tror jag.
Mm.
Men ja. Så och bara hålla på att informera folk. Det är för mycket nu för tiden också. Man blir informerad av grejer hela tiden, tycker jag.
Mm.
Liksom med myndigheten för civil beredskap och
MSB.
Ja, och samhällsberedskap. Mm. Och alltså det jag tycker nästan det är för mycket liksom. Mm. Alltså, vad kostade deras jävla häfte de skickar ut? Vad har vi för effekt på det? Hur mycket hjälper den här myndigheten beredskapen i rent hur mycket hjälper den här myndigheten oss att vara beredda och välfungerande i ett samhälle jämfört med om vi har en ansvarskultur? Jag tror att de presterar sjukt dåligt. De kan till och med ha en negativ effekt. Liksom.
Du menar att man läser häftet och vad är det här för skit? För, liksom,
nej, men man sprider en kultur där man hela tiden ska förlita sig på något.
Mm.
Om du sprider en kultur istället där det är viktigt att ta ett eget ansvar, då är ju det såklart
bättre. Men jag har svårt att tänka mig att den här broschyren...
Den var ju jättedålig.
Den var jättedålig, men jag tyckte den ändå är informativ ändå. Liksom, du måste klara dig i... av 72 timmar eller liksom det är liksom din plikt. Eller nej, de spikar inte in det tillräckligt mycket.
Nej. De gör det.
Då får man ju ha någon gubbe på de är för fega är de när det gäller såna saker. De är inte bra på propaganda på det sättet.
Nej, men
det ska vara en gubbe som pekar liksom. Mm. Ta i tur med din shit. Så tycker jag det ska.
Ja, men det ska till och med vara så här att det ska vara exempel på när civilsamhället slutar att fungera. Och det ska vara exempel på att efter 3 dygn utan el och vatten så typ i dåliga områden så börjar folk döda varandra. Eller liksom, är du med? Det måste vara på riktigt liksom.
Ja, visst.
Det kan inte vara tillgullat liksom.
Ja.
Att om mat- och vattenförsörjningen inte fungerar och du bor i ett storstadsområde, då befinner du dig på kort tid i en riktig krigssituation mot typ de som bor bredvid dig liksom.
Mm.
Alltså det är reality.
Ja, ja, visst.
Och då hålla på och prata om att det är viktigt att ha lite kontanter hemma och det är liksom inte realist. Det är ingen realism i det. Det är gulligt, men det är inte riktigt på riktigt.
Mm.
Som vi sa när vi pratade om den här katalogen, att det är ju som att de själva inte tror att det någonsin kommer bli någon kris.
Nej. Och det är inte, jag tänker ju att om man ska genomföra det här med att man ska ha en webbradio hemma och vissa prylar som liksom i sin lilla sitt kit då får ju fan ICA och så börja sälja de här sakerna.
Det har de börjat med till en viss grad, men det finns ändå. Clas Ohlson och sånt har ju en liten webbradio.
Ja, de har ju det i och för sig.
Men det är samma där att det nu glider vi iväg lite, men,
ja, jag tror,
men hela idén om att man ökar beredskapen i ett land genom att informera folk, det är liksom en dum idé. Vi ökar beredskapen i ett land genom att ha fler personer i hemvärnet. Vi ökar beredskapen i ett land genom att ha fler kids i scouterna. Vi ökar är du med? Liksom? Mm. Vi ökar beredskapen genom att göra riktiga saker.
Civilsamhället.
Exakt, vi ökar inte beredskapen genom ett häfte.
Nej,
det är liksom en idiotisk idé.
Nej.
Och det finns någon slags...
Man måste mobilisera folket på riktigt.
Ja.
Det riktiga liksom...
Marknadsföring. Jag tror det här kommer ifrån reklambranschen egentligen. Och jag tror att jävligt många som började jobba tidigt inom kommuner kommer från reklambranschen också.
Mm.
För reklambranschen har ju alltid varit väldigt konjunkturkänslig. Så det har alltid funnits jävligt duktiga liksom copywriters och sånt som inte har jobb i perioder. Så jag tror att det här fenomenet kommer ifrån reklambranschen. Och där har man ju också den här idén som man säljer in till storföretag. Att om inte ni lägger 10% på marknadsföring så tappar ni marknadsandelar och sådana här grejer.
Just det.
Och det är ju så här... Det
lite av en scam liksom. Ja, men det är en idé. ideologi nästan. Nej, det kanske är fel.
Ja, men det är lite av en scam. Det är lite av en scam. Det är lite av en scam.
Och så har man en viss lobbyism för att bedriva den här scammen som blir självgående och expanderar också.
Så börjar man utbilda folk. Det var någon som skrev om det här att jag tror att det faktiskt var Daniel Kahneman kanske. Det här fenomenet när man upplever att man har kompetens.
Mm.
Så att om du har en utbildning, så här, jag har utbildat mig till informatör.
Ja, just det.
Jag är en informatör. Du börjar, och om du jobbar med det då så börjar du tro att det här är... Du börjar ju tro att det finns någonting riktigt och att du är kompetent på det här. Det är en ideologi.
Ja, så är det andra som säger du är kompetent på det här och som också är informatörer och du, liksom dina kollegor och så här. Ja. Visst, det blir ju... Ja.
Men så det... ja, det är ju... Jag kan ju tänka mig att om det skulle bli en riktig krissituation i Sverige så är det ju till exempel hemvärnsmän eller jävligt duktiga företagsledare och den typen av personer som har liksom en mental förberedelse för att ta itu med kris.
Mm.
Att det är de som vi andra kommer liksom vara beroende av.
Mm.
Och
samlas runt.
Ja. För det är så löjligt liksom. Så här, ja, men ha lite vatten hemma och så har någon lite vatten hemma. Alltså, det är ju inte så ett samhälle funkar liksom. Eller? Det är ju... Du vet, vanliga lantbrukare i Sverige, de har säkert sjukt bra beredskap. För de har liksom, okej, vad händer om det blir strömavbrott? Typ, ska jag mjölka 300 kor? Då har ju han ett dieselverk.
Ja, det har han ju. Alltså, liksom, blir det strömavbrott längre så måste han ju skjuta korna. Liksom.
Ja.
Så är det ju.
Men du fattar, min poäng här är att det handlar inte om information, det handlar om riktiga saker.
Folk vill ju inte tänka på det här, eller det är ju, nej, det precis. Finns ju ett starkt psykologiskt motstånd ändå liksom. Det handlar ju om liksom masspsykologi. De vill inte hålla på och tänka vad som händer om det inte finns någon mat på ICA liksom.
Nej,
det är en jävligt jobbig tanke.
Mm.
Så är man inte där överhuvudtaget och så förbereder man inte ett shit hemma då. Nej, heller.
Precis. Men det var ju som också som Cyril Hellman beskrev där, att när folk börjar låtsas att det är helt normalt i Kiev liksom.
Ja, just det.
Att man är så här, det går flyglarm men så går man och badar istället. Så.
Ja.
Alltså det är en väldigt absurd...
Ja, det är en absurd värld.
Absurd situation. Men ja, det tycker jag om... Nu har vi vandrat långt, men det hänger ihop allting det här liksom. Att allting det här hänger ihop. Det är det som är grejen. Det finns en mentalitet där ansvar är någonting som inte man längre får tala om. Som när Lena Andersson skriver om ansvar, att det faktiskt går att laga mat billigt hemma.
Mm.
Då blir hon liksom, du vet, hon blir mobbad för detta.
Mm.
Som är liksom en
jag mobbade väl henne lite också, det här med pottarna som jag kom på. Men jag tyckte det var så roligt skämt.
Ja, men det var ett roligt skämt. Ja.
Men visst, hon har ju rätt, men det är obehagligt. Folk vill tänka på det. Att liksom, men jag kanske måste äta gröt istället för att liksom ha guanciale och pecorino och så. Och liksom sånt.
Nej. Nej, precis. Men tänk på en sån situation då, där jag bor, eller hur man ska uttrycka det här i Majorna, så är det ju lite så här liksom att det är ju inte så att man känner folk i sitt hus.
Nej.
Det gör man ju inte.
Nej.
Och jag menar, det är ganska många stökiga som bor i Majorna också liksom. Ja. Så någon jävla halvkriminell person som inte har någonting att äta på 3 dagar.
Mm.
Han kommer ju knacka på hos dig liksom. Det är obvious att han kommer göra det.
Mm.
Och då liksom, vad ska du göra då med dina... jag har köpt konserver och hej, jag tar dina konserver. Och så tar jag tar ditt vatten också.
Mm.
Och den lilla vevradion tar jag, för den ska min son ha.
Mm.
Jaha, okej. Okay. Så tack så mycket.
Mm.
Det är den situationen som kommer uppstå.
Mm.
Och det är ju också liksom...
Staden som The Human Zoo.
Ja.
Du sitter i din lilla bur. Men du måste ju äta de andra om du inte blir liksom, om du inte får mat.
Nej, men precis. Och de jag har pratat med som kan mest om, vad ska vi kalla det, för prepping och liknande.
Mm.
Alla de säger ju typ, ja, men det första du ska göra är att ta dig ur tätorter. Liksom. Mm. Det är så här, för där går det inte att vara. Liksom.
Mm.
Där blir det dåligt väldigt fort. Mm. Liksom.
Det finns egentligen en film i Sverige som är så obehaglig, tror jag, för oss att man förtränger att den finns.
Mm.
Och det är nämligen Ingmar Bergmans, jag tror fan att den heter, nej, säg inte att jag inte kommer på det.
Du har förträngt.
Skammen eller tystnaden. Jag har okay. förträngt titeln själv. Men den handlar i alla fall om liksom när krig bryter ut i Sverige.
Mm.
Och då blir det ju en sån. Det är ett par, Max von Sydow och Liv Ullmann som bor på landet. Så de har ju lite, de börjar hålla på där med sina potatisar. Och liksom, ja, men det här kanske går över. De säger det på radion. Mm. Och så kommer ju naturligtvis de här... Då är det ju lite mer att någon fascistgubbe liksom, eller någon tidigare vanlig person börjar bli liksom lite tajig mot den här kvinnan och sådär, och börjar utnyttja den här krigssituationen på sätt och vis. Men det är ju liksom, och så går det ju, och så går det, blir det ju bara värre och värre och sådär, jävligt mörkt. De får väl ha problem med att hitta mat och sådär.
Mm.
Men det är liksom det är en så mörk film att det känns så onaturlig liksom. Mm. Den kan inte landa väl i liksom folksjälen här. För det, vi är inte där i de här tänkare. Däremot amerikaner är på ett helt annat sätt.
Mm.
De gillar ju den här katastrofsituationen. För det påminner väldigt mycket om liksom, hur man byggde upp USA. Liksom. Var USA kommer ifrån. Pionjärerna. Men liksom, man blir dödad av indianer liksom, tills man får en... Så de har en annan mentalitet när det kommer till det. Och även den här till exempel zombie-serien The Walking Dead och sådär. Det är liksom, hade den varit utspelat i Sverige... Den hade, om man hade kunnat göra det snyggt så där, den hade varit mycket, mycket, mycket mörkare, tror jag, på något. Och haft en helt annan, om de talar svenska, liksom, de här karaktärerna som hamnar i den här situationen. Och liksom, det är ju att leta efter mat. Och det är liksom en helt annan, det blir en helt annan värld, liksom.
Men det,
av mörker och obehag.
Men det finns ju någonting som heter så här high trust society, liksom.
Ja.
Att det, vi svenskar har så jävla länge haft sån jävla tillit liksom.
Mm.
Typ att man har inte behövt låsa cykeln och liksom, och jag tror vi fortfarande psykologiskt har en sjukt high trust.
Men det
typ existerar inte i det globaliserade samhället liksom.
Det existerar egentligen inte här heller längre.
Det här är ju det globaliserade samhället.
Det är lite det hon rider på, även Åsa Wikfors. Liksom, hon rider ju på att det är en trevlig, smart tjej som säger de här sakerna, att vi måste lita på makten och vi kan alltid lita på experterna och liksom, det vaggar in i en trygghetskänsla, antar jag då. Det är det som är hennes appeal. Hon är den här checka tjejen som med skinn på näsan liksom, blond och liksom, professor i någon filosofigrej som man inte fattar vad hon menar, men hon skriver ändå att jag ska
hon har gått, faktum. Hon pluggade på Oxford eller någonting. Men då har man ju, men då kan man ju tänka sig också att om du är gymnasielärare på en helt fucked skola och ditt jobb där är ju egentligen bara, nu är jag taskig, men ditt jobb där är ju typ poänglöst för folk är såna jävla fuck-ups. Så det du gör där är ju typ att gå och lyfta lön och försöka hitta något hopp någon gång. Det kanske är en elev som heter typ Daniel som typ bryr sig om typ boken du pratar om. Men alla andra är bara helt rövhattar. Så ditt hopp är ju borta liksom.
Mm.
Men då kommer den här checka tjejen med sin bok liksom. Mm. Alltså det som säljs här är ju hopp liksom.
Ja, visst.
och det är ju, nu är jag så jävla
sur. Det är en USP.
Ja, men jag läste ju om den här Det är en skola i Göteborg, en högstadieskola i Göteborg, där 85% får inte godkänt i svenska, engelska eller matte. Mm. Alltså det vill säga att de kommer inte ha ett fullgott betyg, 85%. Mm. Och då har jag försökt tänka bara, hur är det? Jag tycker lärarna där borde ju få någon jävla medalj eller någonting. De är ju såna jävla hjältar. Men vad liksom, hur tänker de? Vad innebär det att vara lärare om 85% misslyckas, vad gör du som, vad är läraryrket då, eller vad är skolans roll, eller vad, alltså det är väldigt intressant att se sig in i vad är det de säger till varandra, lärarna, liksom. Mm. Om någon lyfter det, men vad är det vi håller på med, vad är det vi håller på med här i den här verksamheten?
Jag vet inte om det var det jag läste i den här artikeln, men det var någon som uttryckte sig, det här kanske var...
Vill ha mer pengar?
Nej, men, nu, så, men vi är ju barnvakter egentligen.
Ja, just det.
Det är
ja.
Det vi är liksom. Ja. Men jag vet inte om det var...
Jo, men det var nog den. Det var nog dem också. Vi jobbar som barnvakter. Ja. Liksom. Men då är det... Men jag är så jävla intresserad av den psykologin och vad det gör med en. Vad gör den hopplösheten med en? Och hur indoktrineras man av den? För man måste ju ändå sitta där och liksom... men jag tänker att det är ungefär som när... Om allting är helt jävla värdelöst i liksom... under Ceausescu i Rumänien, säger vi, eller någonting. Mm. Då måste det ändå finnas en grupp som är liksom ändå så här... Ja, men det kanske kommer liksom. Mm. Det tar tid det här med revolutionen eller liksom eller du vet man det finns det finns en psykologi där liksom. Folk ger ju inte upp hoppet uppenbarligen.
Nej, det kan jag tänker snarare att de blir helt desillusionerade men finner de små vinsterna i tillvaron liksom när man kan lura någon på det eller liksom att man kan kommer jag lite högre upp i den här partihierarkin då som är hela samhället är ju ett parti eller hela landet är ju ett parti så det är liksom då träffar jag den personen så nu har jag lite ett ägg till
här. Nu har jag fått till med ett ägg.
Nu har jag fått ett ägg. Men så, så ser vi och så är det
men vad händer på högstadieskolan som har också är du med min liknelse här?
Ja, okej. Okay,
alltså, det måste det vara något sånt de håller på med där också.
Ja, det gick i alla fall bra med den här personen. Ja. Nu fick de i alla fall ett rätt till på provet. Eller nu... Ja, nu är det... Ja, jag vet inte. Vad är deras hopp, ja? Mm.
De kommer hem till sin fru och bara... Ja, hur har du haft det idag, Björn? Ja, men det var en elev. Han satt sig och bajsa i sin bänk. Så det var ju, då fick vi ringa vaktmästaren så han kunde städa ur bajskorvarna i hans bänk. Men jag sa till Daniel, den här duktiga eleven som jag har pratat om, så sa jag det, Jon Fosse har vunnit Nobelpriset i litteratur. Mm. Och så sa Daniel att, ja men då kanske jag ska läsa Fosse liksom. Mm. Så det var... Ja men det, någonstans där måste det ju vara liksom.
Daniel, bry dig inte om det där på golvet. Det är Fosse. Ja.
Vaktis kommer och tar hand om den här bajskorven. Ja. Men Fosse ska vi prata om. Ja. Ja. Men så kanske det är, jag vet inte. Jag tycker ju de här lärarna är...
Hjältar.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker de borde få någon typ av utmärkelse eller liksom de borde... Eller liksom... Jag vet inte om...
Tappra soldater i välfärdens tjänst.
Vad heter den? Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd. Mm. Det är väl det finaste man kan få i Sverige, tror jag. Ja. Men då får man ju räkna den här skolan då som en krigszon. Och annars är det utan svärd då.
Utan svärd. Ja. Nej, men det är ju en liten penna där eller någonting. En liten kalkylator.
Ett sudd.
Blyertspenna och ett sudd.
Ja, precis. Ja. Men då kan de så här, Skolverket har beslutat att vi ska ha medaljer precis som försvaret har. Och då kan man få medalj som lärare. Och det här ska öka motivationen. Till och...
Guldsudden. Du har fått silversudden.
Du har fått
silversudden.
Silver.
Men nästa år kan du få guldsudden.
Ja.
Misshandeln minskar lite med 100%. Ja.
Om ingen bajsar i sitt eget i sin egen bänk under hela terminen. Det är ju taskigt. Ja. Men man måste, det här är ju så mörkt så man måste skoja om det. Ja. Liksom. Men det är mörkt där. Det är liksom, jag vet inte vad de bedriver för verksamhet. Men, och det är visst så också, har jag förstått, att nu för tiden så får man inte kasta ut eleverna heller. Mm. För så var det ju när vi gick i skolan. Om någon stökar så var det ju bara dörren.
Mm.
Då är man inte
i klassrum. Man får inte ens kasta ut.
Jag tror inte du får sätta elever i korridoren
längre. Lycka till,
längre. Men det är...
Ja, det är så jävla
Så det här är ju... det är väldigt tragiskt. Och jävligt synd. Också som jag tänkte på, de här 15% av eleverna på, som uppenbarligen går på en mardrömsskola som ändå tar sina godkända eller mer.
Mm.
De borde man ju också så här bara, okej. Okay, ni har varit här och du löste ändå detta.
Mm.
De borde man ju ta hand om.
Mm.
De är ju förmodligen fruktansvärt robusta personer. Liksom.
Mm.
Det har varit bara fullständigt terrorkaos, våld och helt jävla galet. Och så kan de ändå då 15% ta sig igenom och fixa sina betyg. Mm. De hade man ju kunnat göra en insats för kanske. Mm. Jag vet inte.
Man får bli officerare i Försvarsmakten omedelbart.
Ja, precis. Eller så är det så att de har sänkt kraven så jävla lågt på den typen av skola att typ det är 0% som är godkända egentligen.
Mm. Eller så är de bäst på att fuska eller någonting. Ja, nej, det är taskigt. Ja. Men jag har funderat lite på det här, men hade det varit bättre, det hade det antagligen, om fler personer i vår generation hade gjort värnplikten.
Ja, det tror jag. Absolut.
Jag tror också det. Så att det liksom, jag gick ju aldrig i scouterna och sådär. Men det är
Nej,
också
det, gjorde,
något,
det gjorde jag.
Du gjorde det. Ja. Men det är också fostrande om man lär sig hur man gör upp en eld. Och så är det liksom kamratskapet och en känsla för att vi gör det tillsammans. Bla, 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 bla.
Ja.
Men det är ju, militärtjänsten är ju en motsvarande... att man kan inte vara för mesig, misstänker jag, i militärtjänster. Att det liksom det klipper vissa infantila drag hos en person. Ja, för det är omöjligt i när du...
manlighetsrit.
Ja, precis. Det är en manlighetsrit. Det är liksom... den här podden för mig kanske har varit med min värnplikt liksom.
Ja,
min vänskap med lite grövre personer och sådär.
Ja.
Men det är ju så jävla synd på något sätt, för det hänger också ihop, tror jag, lite med det jag beskrev om att vissa skribenter och kulturskribenter och författare liksom, de är väldigt, väldigt mjuka på ett sätt som jag tror indikerar på att den här riten har egentligen inte ägt rum riktigt. Nej, eller den här passageriten har inte ägt rum, även om de kanske har knarkat i London och knullat med tusentals personer, så är det är liksom den här skörheten och det rädda barnet inom dem är fortfarande så jävla akut närvarande liksom.
Jag tror att det är så synd, för att Du kan ju drivas till att göra det du måste för att du är rädd.
Mm.
Så då kan ju du så här betala dina räkningar i tid och vara på ditt jobb och sådana grejer. För du drivs av rädsla.
Mm.
Men det är ju inte samma sak. För när man har gått igenom manlighetsriter, och då kan ju det ansvaret man tar och de riskerna man tar, Då behöver ju inte det vara en drivkraft som drivs av rädsla, utan då kan ju det drivas av att man tycker det är roligt, eller att man känner sig jävligt grym när man löser grejer, eller liksom att man vet att jag klarar nog mer än vad jag tror. Och, så det är det också. Liksom,
att just det, man minns att jag pushade mig där och där och där pushade jag mig till min gräns. Liksom. När vi skulle bygga det jävla fortet eller vad man nu gör, liksom så var jag helt utmattad, men jag behövde faktiskt inte, jag dog inte för
jag
kunde vara utan mat i 2 dygn, ja. Det gick.
Och så märker man, och andra personer kunde lita på mig också, det är det. Men om man istället då kanske inte har upplevt de situationerna som jag egentligen inte har upplevt heller.
Nej, inte jag.
Jag ska inte kasta sten i glashus, men då är man nog mer, jag till exempel, när jag sköter mig och ordnar grejer så är jag nog mer själv, ofta tyvärr rädslodriven själv liksom. Jag är liksom ingen supermacho person när det kommer till det, men jag märker ju att vid de tillfällena när jag inte är rädslodriven så mår ju jag bättre och är en bättre man liksom. Och det är en lång resa. Jag har ju växt upp ungefär som Mowgli i Djungelboken, och det är en väldigt lång resa att bli man när man inte har haft några föräldrar liksom.
Ja, men det är
så. Och så är det, och det accepterar jag. Men då kan man också få ett utifrån perspektiv som jag tror att jag har, och då märker jag den här skillnaden liksom. Om man bara är rädslodriven och liksom man tänker, oj, betalar jag inte hyran nu så händer det här, och eller istället så är det så här, ja, men fan vad mäktigt, jag är fan kar i mitt jävla hus, det är därför jag betalar mina räkningar. Det är två väldigt olika psykologier för att sköta någonting, och jag tror det råder brist på husbondens psykologi. Och jag tror att vi har för mycket av det rädslodrivna i samhället.
Ja, till och med, man skulle kunna till och med säga att liksom, det är kanske inte bra att få ett ångestpåslag varje gång man ska betala in räkningen och sådär.
Nej, men precis. Utan det, vilket liksom, jag får fortfarande.
Okay.
Inte varje gång, men jag får det ibland fortfarande. Att jag tycker det är en så här jobbig grej med räkningar och pengar. Liksom.
Men ja, det är ju enda så egentligen. Ja, det finns saker som ger mig ångest naturligtvis, men det, just det ekonomiska oro, det är nog det värsta jag vet. Jag kan tänka mig, det är oerhört stressande att ha problem med pengar.
Men, och då är det istället då, om man byter ut det som jag, nu upprepar jag mig, men jag tycker det är en viktig poäng då, att om man lyckas genom att arbeta sig själv och byta ut det istället så att man känner en, istället positiva känslor och stolthet och att man löser saker på ett bra sätt. Att, att ansvaret handlar om positiva egenskaper. Liksom. Mm. Det tror jag är så jävla viktig grej att försöka komma till. Liksom. Mm. Alltså, det är sånt jag jobbar med själv för att bli en bättre person. Liksom. Och det där tror jag, där du börjar då, att värnplikt och den typen av riter kan ju hjälpa en med det. Liksom. Mm. Sen är ju till exempel Jordan B. Peterson, han är ju inne på att det bara är ansvar. Ju mer ansvar du tar på dig så här, desto bättre mår du eller någonting. Han är väldigt inne på det. Och det
tror du han har gjort värnplikten?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte han mår så bra heller. Jag tror att han kan missa en grej här faktiskt. Och det är att det handlar om att sluta vara rädslodriven och riskaversiv. Det kanske inte nödvändigtvis handlar om ansvaret i sig.
Nej.
Liksom, att det är indirekta saker där. Det kanske han menar också, jag ska inte vara sån. Men jag det är i alla fall vad jag tänkte om det. Vi har snackat ganska länge, Andreas. Ska vi vara nöjda här eller?
Ja, vi talar om... Det är saker som du sa, det hänger samman ändå. Det här långa, konstiga samtalet. Det har någon sammanflätande.
Ja, jag fick skita på Åsa Wikfors och Japan. Det är ju någonting som jag blev väldigt glad av.
Du fick ge skit åt Japan och Åsa Wikfors.
Ja,
det var roligt.
Det är de små grejerna i livet.
Små guldkornen.
Ja, precis. Okej då, ha det gott, Andreas.
Hej.